Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det känns som att alla går runt och liksom plockar lite på skavsår efter nyår.
Hur menar du?
Gud, alltså min ciggröst fortfarande.
Ja, du har ciggröst efter nyårsafton.
Ja, något. Efter en cigarett unnade jag mig vid 12-slaget. Det var fantastiskt.
Det var gott, va?
Ja.
Jag köpte en dosa General Lös. Mm. Det finaste man kan snusa. Mm. Och vi är inte betalda av General.
Tyvärr
inte. Jag bara säger det.
Tyvärr inte.
General Lös är det godaste man kan snusa. Jag har inte snusat på 3 kvartal. Jag slutade ju våras.
Hur vågar du snusa samma år du har slutat?
Ja, det är farligt.
Roligt. Ja, berätta.
Jag vet inte. Ja. Norrköpings Tidningar ringde upp mig. Alltså jag kommer ju från Norrköping. De skulle göra en sån här nyårsenkät. Och de ringde upp mig och frågade om jag ville vara med i den här nyårsarketen och säga, vad är ditt nyårslöfte?
Ja.
Jag har inget, så. Ja, men hitta på något. Och så tänkte jag efter lite. Och så kom jag på, jag ska börja snusa.
Ja.
Det är mitt nyårslöfte. För att det har varit så. Ja, men jag vet inte om jag står ut med den här poänglösheten i tillvaron som har infunnit sig sen jag slutade snusa. Det finns inga belöningar i vardagen.
Det finns inga filter mot existensen längre.
Nej, och sen har det också följden att jag dricker för mycket bourbon.
Jaha, just
det. Jag ersätter
det.
Snus med bourbon. Ja. Och det känns som bourbon är mycket farligare.
Så när du sa till Norrköpings tidningar att du ska börja snusa, tryckte de det här?
Det vet jag inte. Jag har inte läst den.
Nej, jag tror inte att de...
Jag har inget inlogg i NT. Men ja, det får man väl anta att de gjorde.
Usel Norrköpingsson. Alltså
jag dricker ju inte flera glas bourbon om dagen. Men det har ändå blivit för mycket bourbon sen jag slutade.
Kultivera myten att du gör det. Nej, men jag frågar för att jag undrar om du liksom många andra har fått en eller skaffat en vit månad.
Nej, någon sån har jag inte.
Aldrig haft heller.
Alltså mitt liv har ju varit en enda vit månad på sätt och vis. Alltså i det att jag har lidit av cravings sen jag slutade snusa. Det tar ju aldrig slut. Jag är ju aldrig inte sugen på snus.
Nej, det är det. Är det inte som att om man en dag testar heroin så är livet bara helt tomt efter det. Man vill alltid tillbaka till heroinet.
Ja, det har jag också hört. Mm. Det, jag har också hört att heroin, att snus är snäppet värre än heroin.
Ja, ja, okej. Då ska
det
jag
finns
inte
liksom
det.
Inget liv i, för en människa som har slutat snusa.
Den bästa snusreklamen. Hur kan vi inte få pengar för det här? Så livet har återigen blivit i färg för dig, Andrev, 2024 med snus.
Ja, det jobbiga med snuset är att jag är ju avgiftad. Mm. Så att när jag då satt där på nyår med en stor kramsnus under läppen så blev jag väldigt dålig.
Hur då?
Jag fick smyga ut på toaletten och kräkas lite. Men det var underbart ändå.
Men jag tror att alla andra är inne på renlevnad efter nyår. Speciellt då vita månader. Har du någonsin haft en sån?
Nej, alltså jag är ju inte så förtjust i att vara berusad. Mm. Så att jag har liksom aldrig behövt någon vit månad. För jag har aldrig känt att jag haft något problem med drickandet. Förutom du när jag slutade snusa och kanske har börjat dricka lite för mycket bourbon framför tvn på kvällarna.
Det roligaste med dig, inte bara det, utan att hur du säger bourbon.
Va, har jag lustigt uttal?
Alltså du säger det med ett eftertryck där det framgår hur starkt du känner för den här skiten.
Bourbon är det bästa jag vet. Bourbon och så köper jag såna här i smågodishyllan såna lakritsbalkar. Du vet de. Och när man äter lakritsbalkar och dricker bourbon samtidigt, då blir det, ja, men det blir som precis som en bra pennepasta kan suga upp såsen.
Ooh.
Så suger ju lakritsbalkarna upp whiskyn och sen när du biter i lakritsbalken så sprutar det ut lakritsberikad whisky i munnen.
Alltså nu tänker jag bara, hur ska vi kapitalisera på att du har uppfunnit det här? Liksom någon har paketerat Twix, alltså godisar med flera lager av olika gott, så kommer ju du att lansera en produkt här nu.
Ja, men jag ska säga att bourbon och lakritsbalkar, det är en perfekt kombination på samma sätt som ostbågar och Fanta till exempel.
Oh, herregud, ja, men du är en man som är lätt att göra nöjd.
Ja, det är jag verkligen.
Men när jag frågar om vit månad för att en artikel i veckan fick mig att tänka på vem som är en auktoritet vad gäller alkohol. Eller auktoritet i våra liv överhuvudtaget. Vem hade du litat på eller lyssnat på vad gäller hur man borde dricka?
Jag har förstått att alla såna här undersökningar som brukade göra folk glada, att man ska ta ett glas vin om dagen eller ett glas vin i veckan i alla fall, och sånt där. Det har väl kommit ny forskning som visar att allt sånt är nonsens, utan all alkohol är dålig. Minsta enhet förkortar livet, så att säga.
Och då kommer den som gubben i lådan. Den omedelbara personen som ska skjuta ner det här.
Är det Agnes Wold
du
tänker på?
Absolut Agnes Wold.
Det kan jag tänka.
Litar du på henne?
Nej, för det känns som att hon har gjort det till sin stick.
Ja.
Att uppmuntra till skörlevnad. Och jag tycker kanske inte att hon har auran och som person man litar på när det kommer till levnadsråd.
Alltså Agnes Wold är ju intressant för att hon blir som en rockstjärna i det. Att hon är anti alla vällevnadstips. Hon är som en Bukowski, alltså Charles. Fast som i vår tid nu, som forskare, uppmanar till syndigt levande.
Ja, men det känns som att hon har också upptäckt hur populär det här gör henne. Så att jag litar inte riktigt på att det kommer från vetenskapen hon säger längre. Utan jag tror att det möjligen kommer från litet bekräftelsebehov.
Perfekt segway till den jag nu ska nämna, som har blivit en slags allsmäktig expert, rådgivande människa för den som DN har ringt apropå vit månad och hur man ska leva sitt liv intill alkohol. Det är Leif GV Persson.
Ja, han kanske inte heller är en go-to-person när det kommer till hälsa.
Nej, men det är ju någonting. Det här är ett grepp som vi är med om. Att man vill hellre lyssna på någon som är på gränsen till riskbruk. Snarare än den som är jättelångt ifrån det. Jag tänker att vi vill inte ha någon annan skipper som skäller på oss om chips. Och hon är någon slags asket. Utan vi vill ha någon som vet hur det är att trycka en påse i en sittning. Som delar lite skam med oss. Det är därför DN ringer GV, tänker jag, om alkohol.
Ja, alltså att han är en bit bortom riskbruk, det har han väl aldrig gjort någon hemlighet av. Annars skulle han väl inte ha vita halvår eller vad det han har.
Exakt, och det här lever ju kvar fast han har övergett det här. GV har ju då, förutom att vara öppet riskkonsument av alkohol under decennier, så är han ju också någon som säljer enorma mängder alkohol. Så det här blir ju något av det roligaste jag har läst i år. Och då menar jag 2024.
Ja, för han har sitt eget vin på systemet, va?
Bland annat. Så här låter det. Jag var skakig i några dagar och kände en intensiv olust i psykisk mening. Men sen så, alltså han slår ett slag för vit månad i DN. Men det intressanta här är ju när de kommer in på att han själv säljer vin. Hur ser du på det? Frågetecken. Frågar DN. Och det han säger här nu, det är ju någonting som kan bli som ett sånt säljklistermärke till hans vinbox. Får man ha det numera?
Ett säljklistermärke?
Ja, men som det står något sånt där, du vet, utsett till. Ett sånt, tänker jag.
Ja, det finns så många vinflaskor som det är små gyllene etiketter på. Där det står att de har vunnit det ena och andra. Och man vet aldrig vad de här... Det kanske är liksom ett lokalmästerskap i Marseille eller någonting. Mm. Det betyder ju ingenting. Men fortsätt.
Det är som blurbs. Du har ju en blurb på din bok som absolut inte säger någonting.
Vilken är det?
Den får folk köpa boken och kolla på. Så tar jag det med dig sen. Jo, vidare. Då säger han så här. Rätt hanterat så bidrar ett par glas vin till mitt välmående. Jag vägrar sälja brännvin. Det är för nära till baksidan av alkoholberoende. Att folk blir tokiga, med för mycket sprit i kroppen. Avståndet mellan en vinflaska och knivlådan är 10 gånger längre. Alltså här har han uppfunnit ett mått. Att avståndet mellan...
Helt underbart.
GV lanserar ett mått som han alltså menar är faktum med sin kriminolog bakgrund eller vad det nu är. Avståndet mellan en vinflaska och knivlådan är 10 gånger längre. Det är ingen jävel som dricker 2 glas rödvin och sen hugger ner hustrun. Men med ett flak bira och en flaska vodka, då kan det ligga nära till hans.
Oj, det här ska man nästan vilja ha som en ny etikett på flaskor på systemet.
Det är det jag säger! Det här ser jag som något slags nytt index. Hur långt från det här vinet till en knivlåda? MVH Leif GV.
Ja, men man kan ju föreställa sig då att det på, alltså på vinflaskorna så står det en liten etikett med en 10. Och kollar man nära så är den här 10 antalet meter till knivlådan. Men går man då till starkvinet, till, till portvinet, där det är 6 meter.
Ja. Och om det är vodka?
Vodka eller bourbon, det kanske bara är 3 meter då.
Eller citat, då kan det ligga nära till hans.
Ja, vilken flaska på systemet är det minst antal meter från till knivlådan?
Men alltså det här är ju en hylla på systemet. Som i ena änden så står det 0 meter. Hugga ner hustrun.
Där står Explorer. Den här flaskan med vikingaskeppet på.
Och i andra änden, 10 meter. Då är det bara Leif GVs boxar.
Ja. Ja. Kriminologiskt säkrade viner. Jag har blivit lurad. Mina barn också. Vi har blivit lurade. Vi skulle gå på bio i mellandagarna. Lisa bokade biobiljetter flera dagar i förväg. Hon är ju förkroppsligandet av god framförhållning.
Mm.
Så även såna här saker som de flesta bokar samma dag bokar hon 4-5 dagar i förväg. Och så sa hon, jag bokar 4 biljetter till Wonka.
Ja.
Det är alltså den här nya filmen med Timothée Chalamet. Du som är så bra på att uttala namn, kan du uttala hans
du
namn?
Du uttalade just hans namn som det här gänget i Melodifestivalen, Timothée.
Ja.
Jag har aldrig hört den. Jag har aldrig hört någon
uttala
Chalamet.
Jag har väl gett upp, jag orkar inte försöka uttala hans förnamn.
Men från och med nu tycker jag vi alla ska säga Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet.
Underbar, André. Tack.
Ja. Timothée Chalamet spelar huvudrollen i filmen Wonka,
ja,
som är en sorts spin-off på Kalle Chokladfabriken.
Mm. En prequel.
Ja, en origin story för Willy Wonka.
Villain story.
Ja, just det.
Det säger man när någon som blir en skurk under filmens gång på något sätt.
Ja, det här är väl återvinningssamhällets sista varv.
Ja.
Vi har ju sett även Joker om Jokerns tillkomst. Mm. Men då när Lisa bokar biljetterna till den här filmen så säger jag till henne, kolla nu bara att det inte är en musikal. Jag klarar inte musikal. Inte sådana heller. Hon kollar på SFs hemsida. Nej, det står inget om musikal. Och så köper hon biljetterna. Samma morgon, alltså dagen vi ska gå och se filmen, så får jag lite onda aningar. Och dubbelkollar själv inför biobesöket. Så jag går in på SFs hemsida och kollar så att säga, vad säger man, genrebeteckningarna på filmen. Vad står det där? Nu visar jag dig genrebeteckningarna.
Familj, äventyr, komedi.
Familj, äventyr, komedi. Inget om musikal.
Du får inte onda aningar bara av detta?
Nej.
Nej?
Jo, lite. Möjligen, jag känner mig inte trygg i alla fall. För jag går också till IMDb, International Movie Database. Och kollar vad det står där för genrebeteckningar på den här filmen. Nu håller jag upp dem för dig. Vad står det där?
Adventure, comedy, family.
Adventure, comedy, family. För säkerhets skull vevar jag också igång trailern. Och tittar igenom hela trailern, som är 2 minuter och 41 sekunder på SFs hemsida. Sjunger Timothée Chalamet någon gång i den här trailern?
Mm.
Nej. Inte ett ord sjungs. Jag googlar också upp affischen för filmen. Och det är möjligt att jag borde ha fattat misstanken när jag såg taglinen på affischen som var Every good thing in this world started with a dream. Jag borde möjligen ha tolkat det som ett varsel om musikal, för det är ju precis den där gnosjöandan som är så typisk för musikaler. Att man ska jaga sina drömmar och så vidare. Men det stod i alla fall ingenting om musikal på affischen heller.
Utan du förväntar dig någon slags tv-spelsaktig variant bara?
Ja, jag tänker att det är en film. Det står ju att det är en film.
Mm.
Jag googlar också för säkerhets skull upp den svenska affischen som har 6 pressklipp på sig.
Mm.
Och 3 av de här pressklippen...
10 meter från att hugga ner frun.
Jag är nykter när jag gör det här. Det finns då 6 pressklipp på affischen. I inget av dessa pressklipp står det något om att det skulle sjungas eller spelas något i filmen. Däremot så förekommer ordet film 3 gånger. Till exempel står det den perfekta familjefilmen denna jul från Cinetaste. Eller biojulens mest självklara film för hela familjen.
Här ska vi ändå säga att du innan lanserade då Carl Bertil Jonsson, remaken där Jonas Karlsson iklädde sig en F-suit som jag kallar det. Du är ändå öppen för den sortens värme, charm som just en familjefilm har.
Ja, men jag har inget emot en familjefilm, en färgstark film.
Exakt.
Mm, men jag är ju då livrädd för att det ska vara musikal, för jag har några gånger trampat i det klaveret och sönerna blir så ledsna och jag blir så ledsen när de börjar sjunga.
Det är de också.
Ja. Så då går vi i alla fall på bio. Vi har bokat extra sköna fåtöljer. Eftersom det är mellandagarna. Vi unnar oss lite.
Det finns i Karlskrona.
Nej, man får åka till Ronneby.
Du ser.
3-4 mil därifrån. Men där ligger vi då i de här fåtöljerna.
Mm.
Och filmen börjar. Det är första scenen, så är det en båt som lösgör sig ur dimmorna på havet. Och Timothée Chalamet kliver in i bild. Han är på däck på båten. Hans mun öppnas för en första replik. Och hur låter den här repliken, tror du? Ska vi lyssna på den?
Ja, gärna.
Come with me. And you'll be Och jag tittar ner på min ena son, den son som sitter bredvid mig, 12-åringen. Och jag ser hur någonting släcks i hans blick. Han tittar på mig och han ser detsamma, hur någonting slocknar i min blick. Och det sjungs ju genom hela filmen. Mm. Det är ju en regelrätt musikal. Efter biobesök, när vi åkt tillbaka hem, då satt jag och undrade över det här. Varför försöker filmbranschen dölja att det rör sig om en musikal? För det är ju väldigt... Allt det har jag räknat upp för dig nu. Jag kollade SF, jag kollade IMDb, jag kollade hela trailern, jag kollade affischen. Mm. Ingenstans nämns att det är en musikal. Mm. Det här är ju naturligtvis överlagt. Alltså, varför...
Vet du vad du är nu? Filmtaglinens Erin Brockovich. Du har upptäckt en komplott. Och du har rätt. Jag tror absolut att de har gjort så att de har gjort en bedömning av marknaden och kommit fram till att vi måste tona ner det här med musikalbiten enormt. Det kommer kosta oss så mycket badwill. Vi kommer inte kunna lura någon att gå på bio igen.
Men varför gör de då fortfarande musikaler? Om de vet att publiken inte kommer komma, om publiken får veta att det är musikal, är det någon sorts att de kan inte låta bli
det
att göra filmer som ingen vill se?
Det är kortsiktig investering. Att vi får dem att gå den här enda gången med sin 10- och 12-åring. För det är absolut sista gången de går på något som inte är, nu säger jag Transformers. Och med det hör ni hur lite jag kan om populära saker. Det var länge sedan. Kolla vad jag googlar upp här åt dig.
Konsumentombudsmannen. Ja, jag är faktiskt böjd att kanske vända mig dit.
Vi kanske behöver en ny ombudsman.
Filmombudsmannen.
Bioreklamombudsmannen.
Nu kommer jag kanske sträcka mig efter onödigt hårda ord. Men jag känner att jag är utsatt för en kulturell våldtäkt i biosalongen. Mm. Jag vill inte se en musikal.
Så det vi hör här är alltså en icke-rekommendation?
Möjligen om man hatar musikal eller inte står ut. Jag gillar inte när fjärde väggen bryts. Mm. Och en musikal, det är ju som ett lustfyllt rivande av fjärde väggen som pågår i timmar.
Men det, alltså, är det, gäller det här alla musikaler? Såg du Book of Mormon?
Det minns jag inte.
Det är väl undantaget kanske, för att just det är en rolig musikal. Den är gjord av South Park-gänget, som jag kallar dem. Och är ju prisbelönt på alla sätt man kan vara. Gick på Broadway och handlar ju då förstås om hur mormonerna kom fram till sin lilla fantasi, som idag är deras religion. Det är fruktansvärt rolig. Men ja, det sjungs. Och Hamilton hatar du kanske också?
Nej, den skulle jag aldrig se, för det vet jag är en musikal.
Ja, okej. Okay. Men var det bara du som hatade det här?
Ja, alltså barnen tyckte ändå till syvende och sist att det var en ganska lustfylld film. Mm. De var belåtna efteråt. Men så det var nog mest jag som var svart inombords på hemvägen.
Äcklades du av dem då? Film-Ronny på premiären av Hammarskjöld är ju lite av en omedelbar klassiker när vi berättar hur han går fram till Persbrandt, kysser hans hand. Och jag misstänker att många gick och såg just Hammarskjöld-filmen också, nu i juletider. Men du var inte sugen?
Nej, jag tycker inte att den låter så jätterolig.
Det är så.
Fast du så eldigt har berättat den här filmen, men du är ju också Sveriges största Dag Hammarskjöld-fan.
Det är det. Men det här med Persbrandt som jag lyfte då också, kommer du ihåg att vi tog upp det?
Ja, att du misstänkte att det pågick någon sorts whitewashing av Persbrandt. Eller att han whitewashade sig själv genom att spela den här rollen.
Helgon förklarade sig själv genom Hammarskjöld. Men det här jag nämnde med Persbrandt var ju då att det framgick uppgifter kring olika opassande händelser runt MeToo-tiden. ETC har alla dessa samlade. Och jag tänkte att kanske verkar det här i någon mer. Och så gick veckorna av lanseringen. Och det var omslag som handlade om Persbrandts miljoner, Persbrandt och Hollywood. Alltså tematiken var ganska satt. Att det här är en gigant som nu är på bio. Men så var det någon mer som tanken slog dem. Vad var det med Persbrandt och MeToo? Och det var en kvinna på Svenska Dagbladet som tog upp det här under en intervju. Har du hört om det här?
Ja, det här känner jag igen. Hon ställde en obekväm fråga till Persbrandt.
Hon vågade som journalist. Hon hade mage att ställa en obekväm fråga till en gigant.
Han tog det inte jättebra, va?
Jag är nyfiken på hur Mikael Persbrandt ser på den här förändringen. Men han är varken pigg på att prata om sin självbiografi eller MeToo. Hörru du, kära du, vi ska bara prata om Dag Hammarskjöld. Och det citatet har ju blivit bevingat efter det. Hörru du, kära du. Att det är så man bäst ska skjuta ifrån sig vad som helst. Och då svarade hon, vi ska prata om karriären också. Och det är ju en del av det. Han svarar, nej men det blir ingenting om det där för det kommer ta udden av... Eller det kommer ta fokus från det jag är här för att sälja idag, en film. Men tänker du inte att det hör ihop? Frågetecken. Hur du är som skådis idag kontra hur du var tidigare. Jag vill för det första inte prata om någonting privat, nej. Personlig kan jag vara, men i förhållande till jobb och karriär. Men inte någonting i... Och så här pågår det. Boken kom ju i samband med tystnadtagning. Alltså hashtaggen som var för skådisyrket var MeToo. Hur kommer det sig att du inte vill snacka om den delen i ditt liv? Vad är det känsliga för dig? Frågetecken. Persbrandt svarar. Men hallå, jag pratar ju inte om det. Jag har varit rätt tydlig med det. Hade jag velat prata med någon om det, då hade jag gjort det för länge sedan. Nu slutar vi här. Och han ställer sig upp och går.
Ja, är det power move?
Är det? Är det, eller är det ett fuck up?
Jag vet inte, men vad ska han göra?
Ja.
Om man ändå ska tolka honom generöst så kanske han känner att han har lagt korten på bordet i sin självbiografi och där sa han det han ville ha sagt. Nu har inte jag läst den självbiografin så jag vet inte om han har lagt korten på bordet så att säga.
Det som hände var ju att det ändrades en del i den efter att Babel uppmärksammade att det var en del med där en regissör uppmuntrade till ett slags övergrepp på en kvinna. Den rykte efter det kan man säga. Så det är det som ETC bland annat lyfter upp. Och det här var spännande. Man kan ju känna på spänningen i det här utdragna, den här intervjun. PR-folket konfronterar mig. Stämningen är spänd. No hard feelings, säger Mikael Persbrandt. Vi säger hej då. Fantastiskt litet, men ska man säga, det är talande ögonblick för hur liksom filmindustrin, PR och medier, hur de samverkar. När de möts. De sätter ju gränserna, va? Har du behövt göra något sånt någon gång?
Nej, alltså jag skulle ju aldrig ställa en obekväm fråga till någon. För jag tycker inte om dålig stämning. Det är därför jag är en så dålig journalist. När jag jobbade som journalist. Det här har jag kanske berättat någon gång för mycket. Men vi kan ta det en gång till. När jag jobbade som reporter. Sportreporter på Folkbladet i Norrköping. Så hände det att sportchefen bad mig att ringa upp olika människor. Och göra intervjuer.
Mm.
Och då slog jag alla siffror utom sista siffran i telefonnumret. Och låtsades att det gick fram signaler inför min chef. Och sen la jag på luren och sa, nej, han var inte hemma.
Underbart, det här kan alla ta med sig nu som börjar jobba igen den här veckan.
Ja, det här lilla knepet.
Ja.
Så kan man jobba. Med andra ord så var jag en väldigt dålig reporter eftersom jag tyckte inte om att prata. Jag tyckte inte om att störa människor hemma, att ringa människor som inte hade bett om det. Så att jag klarar inte ens av den stämningen, att ringa till någon på kvällstid. Så du kan ju föreställa dig hur det skulle vara om jag ska försöka ställa pressande frågor till någon intervju. Det kommer aldrig att hända.
Alltså det här är uppenbarligen svårt i och med att det här är den enda journalisten av alla som träffade Persbrandt under hela pressintervjun som lyfte det här alls. Och boken och MeToo och allt det är från det senaste som kom från honom dessutom. Så det är inte helt udda. Så det är som du säger väldigt, väldigt svårt. Jag minns att jag lyfte det här med Lundin Oil med Kalle Bildt i en intervju.
Blir bra stämning.
Men förutom då att kanske inte orka med att ställa till med dålig stämning så kanske man inte behöver blint bidra till idoldyrkan. Nu kanske du förstår vad jag är på väg med det här. För sen, lite senare, så kom det en text av Jonna Sima på Aftonbladet Kultur.
Hon är... Nej, ledarsidan va?
Ja, okej. Okay. Hon är en väldigt känd ledare och kulturskribent, feminist, vänsterprofilerad. Kan man summera det som, antar jag. Rubriken lyder: när blir en Persbrandt Sveriges statsminister? Frågetecken. Om det liksom landar i sin samtid på ett sätt som blir fantastiskt spännande. Det är ju, vad är det som pågår?
Man såg den inte komma.
Nej! Och så läser man och läser man. Så står det så här. I intervjuer har Mikael Persbrandt sagt att han tycker att det saknas politiker med Dag Hammarskjölds integritet och moraliska kompass. Apropå kanske Leif GW är expert på alkohol. Att Persbrandt uttalar sig om politiker med integritet. Hon fortsätter. Det har han helt rätt i. Men det saknas också politiker med Persbrandts magnetiska utstrålning. Jonna Sima fortsätter. Inför 2024 vill jag uttrycka en önskan om att det trädde fram en svensk politiker med Dag Hammarskjölds skarpa huvud och stora empati för de svagaste i samhället och världen. Men med Mikael Persbrandts karisma.
Gud vad vi inte behöver karismatiska politiker.
Sista meningen. Fetad. Är det så mycket begärt? Frågetecken. Nej, men varför du och jag reagerar är ju för att här går hela omvärlden och varnar för populistiska, starka manledare.
Karismatiska politiker.
Det är ju folkets opium som både högern och vänstern är otroligt charmade av. Vi har liksom svag motståndskraft mot just män med makt och karisma.
Ja, jag brinner ju för okarismatiska politiker.
Har du någon på luta?
Jag vet inte, men jag tycker... Jag klarar inte av att se partiledardebatter till exempel. Mm. För det är ju en kraftmätning i retorik.
Ja, men att lyssna på Nooshi Dadgostar, det är ju som att lyssna på ett gammalt Rederiet avsnitt på repris. Det är mycket känslor, det är lite nostalgi och man vet redan hur det slutar, nämligen att allt är ägarnas fel.
Och jag förstår inte varför vi ska titta på kraftmätningar i retorik när man ändå inte kan kryssa för bästa retoriker på valsedeln.
Nej, men och också att nu försöker ju SVT börja med, eller säkert fyran också, men vad jag vet SVT börjar med att de faktagranskar i realtid. Har ni sett det? Att det sitter som folk på en annan bänk i samma sal och följer upp. Nej, nu var det så att det här Busch sa om antalet vårdplatser, det har minskat sen det gjorde det. Och då kan Ebba Busch bara svara med, ja men det beror på hur man räknar. Och sen så faller det bara. Så.
Ja, det blir i slutändan ändå bara en kraftmätning i karisma. Mm. Vilket är helt värdelöst för att det finns, så vitt jag vet, inget belagt samband mellan förmågan att förvalta ett samhälle eller en statsapparat och karisma. Mm. Jag skulle snarast säga att det förmodligen finns ett antisamband. Alltså att människor utan karisma är statistiskt mer lämpade att styra ett land.
Är det så man ska börja vätta folk, ja? Den totala avsaknaden på karisma?
Ja, men jag vill nog säga att jag kommer aldrig att rösta på en riktigt karismatisk politiker. Utan en riktigt karismatisk politiker är död för mig.
Du gick från filmreklamsombudsman till att starta ett icke-karismatiskt parti.
Ja, jag skulle vilja starta ett parti av oerhört okarismatiska politiker. För jag tycker det här med karisma och retorik, att mäta det hos politiker, det är ju fortfarande lite som att... Ja, men som att be dem kasta spjut i en tävling för att ta reda på vem som är bäst på att göra pesto.
Vet du, vi är nästan där. För det är ju så det ser ut nu. Att Ulf Kristersson stiger ni till Anders Holmbergs 30 minuter men är med hos Bianca Ingrosso.
Han är i och för sig ganska okarismatisk. Till hans fördel ska jag säga. Det är det enda.
Han är med i Solsidan i en cameo. Han är med i Renés brygga. Alltså det är ju kanske 80% av jobbet numera. Det är fascinerande. Nej, men så jag läser det här och liksom, du blev helt paff att man vågar ens... Alltså alla varnar för populistiska politiker som är bra på att skärma, entusiasmera massor med tomma ord till stor del. Men ger dem en känsloeffekt. Att känslor i politik är livsfarligt. Jag tror det vi var överens om. Och då vill jag 2024 snarare ha de torraste, trovärdigaste, mest granskningsbara politikerna vi kan få. Och när vi ändå pratar om politiker så vill jag här avrunda ett tidigare ämne som jag nu har fått det bästa svaret på. Jag frågade vad det skulle vara att göra en Romina.
Sist. Just det. Och vi landade aldrig riktigt vad det betydde.
Årets Romina gick till Romina Pourmokhtari förra året utan att vi hade satt definitionen av vad det är. Nu har jag fått det. Jag var inne på liksom orubblig nöjdhet, skev självuppfattning, teflon kavaj, vad det nu kan vara. Men så påpekade också min kille för typ ett halvår sedan att det finns en sak inom näringslivet. att när saker ska börja gå dåligt, man vet om att det kommer bli varsel, man vet om att det kommer brisera en skandal eller så, då tillsätter man gärna en ung kvinna i någon post som kommer få möta pressen och aktieägarna.
Jaha, det här är ett etablerat knep.
Så gick jag och ruvade på det, glömde det. Och så fick jag då ett DM till slut. En kvinna skriver till mig att Romina, det är att vara ett glass cliff phenomenon.
Det här uttrycket får hon att förklara.
Absolut, jag tror alla är nyfikna nu. För a glass cliff, det refererar till en situation där kvinnor utses till höga positioner eller får stora uppdrag under svåra tider av kris eller varsel eller vad det kan vara, eller det under lågkonjunktur när risken för misslyckanden är större. Enkelt uttryckt, kvinnor i dessa situationer är set up for failure.
För att de är svårare att angripa?
Ja, då har någon strategisk...
Så det är ett modernt fenomen då? För det är, att det är svårt att angripa kvinnor är ett modernt fenomen.
För det här går an med glass ceiling, glastaket. Så glass cliff phenomenon, då är det att man sätter en kvinna, vad som verkar vara på en hög position, men att hon hänger från en klippa gjord av glas, liksom glastaket. Det kan bara misslyckas. Och det man menar då är att varför man har gjort det är för att någon strategisk, cynisk person tar feminismens grundvärderingar och använder det mot
som en rustning.
Feminismen. Exakt. Weaponize, säger man på engelska. Att man gör det till ett slags vapen. För att det som kommer hända då är att man kanske inte är lika benägen att vara lika hård, attackera den här kvinnan. Det är ett förmildrande fall. Inte det är det mörkaste du någonsin har hört?
Jo, men logiskt.
Men låter det som att det passar på Romina?
Det gör det väl ändå, va?
Det gör tyvärr det. Så Romina hänger på hennes glass cliff upp till bevis 2024.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag kom hem från Karlskrona igår kväll. Jag fick med mig en tidning hem. En tidning av papper. Svärföräldrarna har ju Blekinge läns tidning i brevlådan.
Har du inte papper hemma?
Jo, på helgerna. DN.
Ja, bra.
Jag tog med en tidning hem för jag fastnade på något på sida 14. Där jag upptäckte något märkvärdigt i den dagens horoskop.
Du har börjat läsa horoskopen. Det är ett tecken på något.
Det är lite lurigt med horoskop. När man bläddrar förbi dem så sugs ju blicken, hur lite man än tror på horoskop, så sugs blicken mot ens eget stjärntecken.
Det är bedårande att du gör det. Jag tycker det är bland det finaste jag har hört om dig.
Ja, men man vill bara se hur... Man vill skratta lite. Eller?
Ja, ja.
Jag vet inte riktigt vad man vill. Men jag läser ändå. Och då läser jag mitt eget horoskop, Oxen. Och då står det så här. Gör lite ärenden idag. Det är dock bäst att skjuta upp viktiga beslut. Skriv inte på några papper. Jag tycker det är roligt när det är så...
specifikt!
Ja, så det specifikt. Det. Det är det där man är ute efter man läser horoskop och bara ser... Det är så roligt att någon har suttit och jag vet inte, vad har de fått de här specifika grejerna?
Det är absolut en praktikant som gör det här. Hör av dig om du är den personen. Vi håller dig anonym, jag lovar.
Vad som hände då var att när jag hade läst det här så föll min blick ner på tvillingarna. För jag ville se om, är hon lika specifik när hon skriver tvillingarnas horoskop? På tvillingarna står det så här. Det här är inte rätt tillfälle att fatta viktiga beslut när det gäller pengar. Inget stämmer riktigt.
Oj.
Det var lika specifikt igen och liknande mitt horoskop.
Fick ont i mag.
Och då kollade jag lite till här. Och då kom vi ner till lejonet som är ditt stjärntecken.
Det är det absolut.
Och där står det så här. Håll en låg profil idag. Folk kan lägga märke till dig nu. Så gör inget som du kan komma att ångra.
Men gud.
Det är nästan samma sak igen.
Obehaglig jävel.
Ja, men nu slogs jag av tanken. Kan det vara så att människan som skrev det här horoskopet. Hon kanske har ett stundande styrelsemöte i bostadsrättsföreningen eller något. Där hon vill få alla andra att lägga ner sina röster. För att själv få en post eller någonting.
Här har du ju en otrolig filmhandling om du skulle skriva den här. Att någon försöker manipulera sin omgivning genom publicerade horoskop. Det här är enormt.
Ja, jag tyckte att det var en rolig tanke. Ja. Så då läste jag igenom de andra också.
Ja.
Och det finns en röd tråd där som stödjer den här arbetshypotesen.
Ja.
Då kommer vi till vågen. Du kan bli ombedd att ta på dig ett större ansvar nu, men vänta med att fatta några avgörande beslut. Skorpionen. Låt dig inte övertalas att gå med på någonting idag som du egentligen inte vill. Sov på saken. Det kan vara...
Låt inte BRF-en kakla om tvättstugan.
Nej.
Det borde det stå rakt ut, för det är vad hon vill.
Ja, det här någonstans börjar bli uppenbart för mig att den som har skrivit horoskopet har en baktanke att manipulera sin omgivning, att backa ur någonting där hon själv ska ta
kommandot.
Andelar på något vis.
Ja.
Ja, det är möjligt att hon vill bli ordförande i bostadsrättsföreningen. Mm. Vi kommer till skytten och där står det så här. Fortsätt att ägna dig åt rutinuppgifter i jobbet. Undvik att fatta några viktiga beslut i all hast. Och vi kommer till vattumannen. Koppla av på hemmaplan om du kan. Njut av trevligt umgänge med närstående. Du behöver lite lugn och ro.
Åh, Gud.
Om du nu hade fått för att du vill bli ordförande i bostadsrättsföreningen.
Ja.
Och det tar inte slut där.
För nu står det ordagrant.
Inte ordagrant. Men nej, hon jobbar ju subtilt. Men på fiskarna står det så här. Det blir en trevlig dag. Undvik dock att fatta viktiga beslut. Eller att skriva på några papper. Nej, men jag tyckte det här var märkvärdigt. Och då kom jag på en historia jag hörde en gång. Om horoskopmakare som faktiskt har använt horoskopen för att manipulera verkligheten. Det var ju i mitten av 50-talet. Alltså under upptakten till Vietnamkriget. När USA hade agenter på plats i Vietnam. Som då hade splittrats i Sydvietnam och Nordvietnam. Kommunisterna i nord. Och den USA-stödda regimen i söder. Vietnameser tror mycket på horoskop. Mm. Horoskop är stort i stora delar av Asien, ska man säga. Men då anlitade CIA horoskopmakare som fick skriva horoskop. Där det stod att, ja men i princip stod det väl, din framtid ser mörk ut om du stannar i norr. Rör dig söderut. Och sen använde man då smugglare som fick smuggla in de här horoskopen i Nordvietnam och sprida dem där.
Alltså vet du vad det här är? Det är horoskop-inception.
Horoskop-inception. Och det här har använts i verkligheten. Det här, när Pentagon Papers läckte ut, det var kanske 1971 eller något. Då kom det här fram att USA hade ägnat sig åt horoskop-inception i Vietnam. Så det här har ju hänt i verkligheten.
Det är som att vilken krimhistoria man än försöker dikta ihop och göra en rolig film av, eller en spännande film av, så har CIA varit där och kladdat redan på något tyvärr lite imponerande uppfinningsrikt sätt.
Ja, ett filmiskt sätt.
Ja.
De jobbar filmiskt. Jag skulle säga, då började jag leta efter, jag ville hitta fler såna här historier, har hänt. Men att googla horoskop och scam är oerhört svårt, eftersom du bara kommer till 1 miljon artiklar om att horoskop är lurendrejeri. Men jag hittade en artikel från i år, från 14 maj, min födelsedag, lustigt nog. Från India Times, heter det, en stor tidning i Indien, engelskspråkig tidning i Indien. Som skrev om en, det här var inte riktigt horoskop inception, men jag tyckte det var roligt. Det var så pass roligt att jag ändå vill få det sagt innan vi går vidare. Då var det en artikel i India Times om en kvinna i Indien som hade blivit lurad på 600 000 rupees. Alltså ungefär 72 000 kronor. Och hon anlitade då en online-astrolog för att denne skulle utföra ritualer som gav henne pengarna tillbaka. Dessvärre blev hon lurad också av online-astrologen som lurade av henne ytterligare 96 000 kronor.
Lurinception. Det känns som att du och jag delar till viss del en slags outsider-persona.
Hur menar du?
Nej, men jag är ganska bekväm med att vara lite utanför. Du är lite mer att du vill in.
Jag är ju som människor är mest.
Vilket är?
Men jag äter ballongmag i yoghurt och gråter i duschen. Nej, jag vet inte. Vad var frågan?
Svara ärligt. Jag kan känna att du, kanske inte lika mycket som jag, men ändå till viss del, känner dig lite utanför. Alltså en outsider.
Jo, men jag har nog, i alla fall som yngre, sökt mig till utsidan. Att jag lyssnade på indie rock, där det lät som att trummisarna spelade på kartonger och sånt.
Det är inte det enda. Vi har ju läst din bok och vet om att du bajsade som en indian. Du har utmärkt dig på många sätt med egenheter.
Ja, men jag blev ju lurad att bajsa som en indian.
Det stora luravsnittet. Men jag menar att jag har alltid varit tryckt utanför och kanske kommit mer och mer in. Jag var ju då dels pluggis, pojkflicka, alltså alla fel man kunde vara. Det var helt fel. Lockigt, stort brunt hår, den stora näsan och så vidare. Men då blir ju det som ens personlighet. Och jag börjat inse det mer och mer att jag kanske inte längre kan se mig själv som en outsider. På grund av vissa uppdrag eller så tror folk att man är en sån person som är bekväm och var i stora skaror och var bland folk.
Ja, du tänker att bara för att du leder Guldbaggegalan så kanske folk tror att du är bekväm att stå inför en publik.
Ja, men gärna inför en publik. Gärna, ju större desto bättre. Underbart. Jag talar gärna till dem.
Det är inte typiskt en outsider.
Måste jag prata med dem däremot? Det är någonting annat. Men jag har funderat på outsiders. Och hur mycket av det som bara är kvarlevnad från att ha varit utstött eller udda. Och hur mycket det faktiskt är sant. Och hur mycket jag håller liv i den bilden av mig själv. Och då gick jag och såg det som definitivt kommer bli en av de stora vinnarna på Oscarsgalan, Golden Globes och allt vad det är. En ny fenomenal film som heter The Holdovers.
You just earned yourself a detention, sir.
Being here with you is already one big detention.
Son of a bitch, that's another detention.
Just det, den handlar om några som övervintrar eller överjular på ett universitet, va? Jag har inte sett den här, du får berätta.
Men
lite.
Du sa en perfekt tagline ändå. Den är gjord av Alexander Payne, som ju är perfekt. Han är väldigt bra på just som medelklass Payne. The Descendants, George Clooney, alltså relationer, dynamik. Han är en mästare på det som skaver i det där.
Han rör sig i en genre som jag skulle vilja kalla storbolagsindie.
Ja, ja. Snyggt. Tack snälla. Och i den här så är det så att vi befinner oss i de här campusromantiska miljöerna. Om man har sett Dead Poets Society eller vad det nu är, eller som jag har fantiserat om att gå på amerikansk college hela tonåren. Nu är man i de miljöerna i den här filmen. Och vem är då...
Det är lite gotiska valv och så.
Ja. Vem är då professor i väst, illa luktande kropp och lite rondör? Det är Paul Giamatti.
Naturligtvis.
Vad har vi på han?
Han har ju den där sortens utseende som man bara vill dricka. Alltså att man kan inte se sig mätt på honom. Det räcker med att bara få se honom prata så blir man på gott humör.
otroligt spännande betyg. Han är ju ett spännande filmunder på många sätt. Och jag kommer prata om två filmer på tema outsiders. Inte börja med den här bara. Paul Giamatti är ju spännande filmunder i det att han hade inte kunnat göra karriär, tror jag, i dagens filmindustri. Han är ingen Timothée Chalamet.
Nej, det är han verkligen inte.
Mm. På vilket sätt är han inte det?
Han är kort och rund och skallig. Han är inte tjockt hår i alla fall.
Nej. I filmsalongen, den här premiären nu på fredag, när jag var på en förhandsvisning, i salongen, i mitt anteckningsblock, som alltid i min hand, så skrev jag att han saknar en Timothée Chalamet-sk överjordslighet och skapar inte heller kvinnlig väta.
Det var du som sa det.
Det är det han har emot sig i dagens filmindustri, och det är fruktansvärt tragiskt.
Men han är ju älskvärd.
Otroligt.
Alltså man ömmar ju väldigt starkt för honom i film, en film som Sideways. Liksom.
Ja, och det här är ju, det är ju då Alexander Payne som har gjort den också. Så Alexander Payne och Giamatti sammanstrålar igen. Och alltså, Giamatti skulle kunna ersätta det här trubbiga verktyget Bechdel-testet på ett sätt.
Hur menar du
då? Har säkert hört om.
Jo, men det är, Bechdel-testet är väl det här med om det är kvinnor med i filmen, pratar de med varandra om något annat än de manliga karaktärerna i filmen?
Att bara att det har behövts ta fram ett sånt, det talar i så tydliga språk. Redan där är ju tanken väckt. Det är spännande. Sen tror inte jag att det var till för att applicera på varje enskild film, helt trubbigt. Men det är ju spännande, en spännande tankemodell, att det behövs alls. Att kvinnor kan vara flerdimensionella, aktiva människor i sina liv. Och i den här filmen så tänker jag på att Giamatti-index är något spännande att hålla på med istället. För att säg den kvinna som ser ut som Giamatti och får verka på så hög nivå i film eller i tv.
Ja, det har du rätt i förstås. Vi pratade med serien Somebody Somewhere förra avsnittet.
Ja.
Vad heter hon nu igen?
Bridget Everett.
Det är väl lite samma
energi. Ja, lite grann. Och då jag blev liksom...
Men det kommer dröja innan vi får se en biofilm med Bridget Everett i huvudrollen.
Tack! Jag började fundera på hur kan man mäta Giamatti-index, och då är de här olika nivåerna en egen indie-serie i tv upp till huvudroll i studiofilm som han ju är på. Så det är intressant, och i den här filmen så gör de det enda rätta. De avancerar med ännu en nivå av Paul Giamatti. Alltså det är en calzone av Paul Giamatti, den här filmen. Det räckte inte med hans egen, nu säger jag igen, Paul Giamatti essens. De har lagt till kroppsodör, ett glosöga, lever i total ensamhet som professor på campus.
Hur lägger man till odör på film?
Han har någon slags sjukdom. Han kan inte bryta ner vissa ämnen, så han stinker tydligen. Man ser hur alla reagerar fysiskt när de ser honom eller kommer nära honom.
Okej, så att de har gjort honom rent ut motbjudande då?
Om det var en Giamatti calzone för dig, så får det stå för dig. Han har pipa, han har väst, han har manchesterbyxa. Det är en fantastisk film där det uppstår som nya allianser i det här undantagstillståndet som du beskrev ju. Och jag älskar att tänka på undantagstillstånd. Hela julen och nyår är ju undantagstillstånd. Där vi lösgör oss från de strukturerna vi vanligtvis blir till av. Alltså vi är de personerna vi är tack vare dem. Vad vi jobbar med, vad vi går och lunchar, vem vi hälsar på, vad vet jag. Och i den här då så är det att några ungdomar på detta internataktiga campus, de bor där året runt helt enkelt, de blir kvar över julen.
För de har ingen familj att åka hem till, eller?
De har olika skäl, och vi får också lära känna dem och deras olika anledningar till att vara där. Vara hållna där under det som också i USA är en sån otroligt helig magisk tid. Och det kan vara allt ifrån att de är försummade av en förälder som är på någon karibisk ö. Någon förälder är en galen missionär i Polynesien. Olika skäl som också är spännande att ta del av i filmen.
Och Paul Giamattis karaktär är satt att så att säga barnvakta de här.
Ja, och han hatar unga, och speciellt dessa unga.
För han, det är en arg gubbefilm. Alltså.
Han ser dem som bortklemade, sönderprivilegierade unga. Det här är alltså under Vietnamkriget. Det finns väldigt många spänningar. Det har precis dött en svart pojke som var student där tidigare. Och det var ju, jag vet inte om alla vet det, men det var ju ett väldigt stort problem att man just skickade iväg kids som var fattigare än andra. För att alla med college admission, Alla som kom in på college hade det som fripass för att skickas in i kriget.
Ja, det låter lite som en klassfälla.
Mm. Jo, tack. Och är det så fortfarande? Jo, tack. Så den har så många lager och så spännande i vad som gör en outsider och inte. Att det finns klass, det finns ras, det finns då det här sociala som Paul Giamatti saknar helt. Och han tycker att de är bortskämda internatkids, hatar dem. Det börjar på den nivån, arg gubbe. Och sen såklart där de känner varandra, förstår varandra på andra sätt och skickas iväg på äventyr. Och resten är ljuvlig historia att konsumera omedelbart.
Är det möjligen så att det visar sig att han har ett hjärta av guld?
Jag skriver så här, att det är som en kombination av The Breakfast Club, en oväntad vänskap och Dead Poets Society.
Breakfast Club, det är den där filmen där ett gäng ungdomar har kvarsittning, va?
Ja.
Klassiker från 80-talet. Mm.
Förenas över klickgränser, udda eller populära och så vidare.
Och vad sa du mer för filmer?
Dead Poets Society.
Döda poeters sällskap. Och sen sa du en tredje film.
En oväntad vänskap.
Ja, det är den här franska med...
Och Marcy.
Ja, han tar hand om en man i rullstol.
Mm. I överklassen. Är den kombon av filmer någonting du vill se?
Det låter som en julfilm i mina öron.
Men det spännande är att det här är ju under jul. Det är The Holdovers. Den borde ha kommit för typ 2 månader sedan till Sverige. Så gör inte misstaget att missa den här filmen som är nominerad och shortlistad för Oscar redan. Och filmens absoluta hjärta är spelad av Davin Joy Randolph. En person ni inte kan by name, visar jag.
Nej, det har jag aldrig hört förut.
Som spelar Mary, som alltså är den enda... hon är kvinna och svart och är deras mattant. Så man känner ju på sig vad som kan uppstå för spänningar där. Och alla har sån härlig Boston-dialekt. Du fattar, det är 70-tal, det är fruktansvärt snyggt och varje sekund är perfekt.
Det låter som att du har sett en film du gillade.
Något enormt. Jag tänkte på det här outsider-temat så ska vi också ta upp en film som jag vet om att du har sett. Och jag är otroligt nyfiken på vad du tycker och tänker. Det är ju redan en stor snackis. Den är provokativ, den är evokativ, den är grov, den är tankeväckande. Det är filmen Saltburn.
Lots of people get lost in Saltburn.
This place is not for you.
I can honestly say that these last few months have been the happiest of my life.
Anything else I should know about?
No, just be yourself. They'll love you. It's relaxed, I promise.
Det är vissa som hört av sig undrar varför vi inte utsåg årets bästa film i förra avsnittet. Mm. När vi pratade om årets det ena och det andra.
Bra att de lägger på, tycker jag. Piskar oss.
Och det var väl möjligen lite märkligt. För mig så handlar det om att jag hade inte sett alla filmer jag behöver se. För att ha på fötterna för att utse årets bästa film. Och Emerald Fennells Saltburn var ju en av de filmerna.
Mm.
Nu har jag sett den, jag såg den igår kväll. Ska vi säga lite kort vad den handlar om?
Ja, den här kommer ju upp då under outsider-temat. För att den är en film där vi följer Barry Keoghan, som han heter. Ett namn lika märkligt som hans utseende faktiskt.
Du satte uttalet på första försöket.
Det är mitt enda jobb, att stå på olika saker och prata om filmmänniskor.
För när jag hade sett den här filmen igår så satt jag och googlade hur uttalar man Barry Keoghan, som jag trodde han hette.
Säger du Keoghan? Nej, men jag är öppen för att ha fel.
Nej, alltså han heter inte Barry Keoghan.
Nej.
Men det är det han oftast kallas. Felaktigt. Och då hittade jag något så här, jag hittade ett YouTube-klipp där någon förklarade hur man uttalar hans namn och sa att det uttalas Barry Keoghan.
Jaha.
Men sen hittade jag en intervju i tv med Barry Keoghan där vi då får veta att man faktiskt uttalar G-et också. Precis som du uttalade nu.
Och det här är en historia som, jag gillar ju att förena olika saker och skapa en liten matteekvation av filmtitlar. Om du gillade X kommer du älska Z och så vidare. Och den här förenar en favoritfilm, The Favourite, gjord av Yorgos Lanthimos. Med Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman, på ett hov. Där förenar den med såklart talentet Mr. Ripley. Att han som outsider vill ta sig in i som elitens gemenskap och börjar imitera dem och infiltrera dem på olika sätt.
När jag låg och tänkte på den här filmen igår kväll när jag sett den, så tänkte jag också på The Talented Mr. Ripley. Men jag tänkte att det kanske snarare var en blandning av The Talented Mr. Ripley och Get Out.
Mm.
Att, filmen håller ju lite gissandes. Om är det här en Talented Mr. Ripley-historia eller är det en Get Out-historia?
Och jag berättade om The Favourite, som då är en film där Emma Stone lapar underliv fram till tronen i det här hovet då, i Yorgos Lanthimos mästerverk som heter The Favourite. Och då är det så att hon använder sin kraft och förmåga att tjusa till att få mer och mer liksom informell makt och då liksom bli favoriten. Och han gör ju det fast med alla medlemmar i den här sjuka familjen han besöker.
Ja, Saltburn handlar ju om en ung fattig student som blir vän med en rik, vacker student.
Mm.
Barry Keoghan har ju, han är ju mer Paul Giamatti än Jude Law, på något sätt.
Ja, för hans lite speciella ögon, tänker du?
Ja, men han har ju liksom Casey Affleck, en slags kuslig karisma utan att vara direkt snygg. Man är ännu en person vars aura man vill dricka på något sätt.
Jag tycker allting är bourbon just nu. Nej, men, och den här vackra mannen är då Jacob Elordi. Men det här överjordiska vackra mannen, man får inte riktigt förstå varför han tar sig an Barry Keoghans karaktär Oliver. Det är lite svaghetstecken faktiskt. Men Elordi fattar tycke för den här killen som då hamnat på deras campus i Oxford. Och han fattar att han är där på stipendium och bjuder med honom till deras oerhörda herrgård.
Som hans heter familj Saltburn.
Saltburn. Och det är ju bland det vackraste man har sett, de miljöerna.
Ja, där kan jag tänka mig att tillbringa en sommar i ungdomen.
Mm.
Och kanske till och med nu.
Men jag, nu när vi har sagt den grundpremissen, så får du berätta varför det känns som en Get Out-historia. Alla kanske inte fattar vad Get Out-essensen är.
Get Out syftar ju på den här skräckfilmen, eller vad det nu var. En aningen överskattad film.
Fan, ta det.
Jag visste att jag skulle ta illa upp av det, förlåt.
Jag älskar att svära åt dig i podden varje vecka.
Ja, men jag tyckte, vad heter regissören som gjorde det?
Jordan Peele.
Jordan Peele. Jag tycker att hans, den bästa film han har gjort är Us.
Mm. Hans absolut svagaste film.
Ja, fast det tror du bara.
Oh, herregud.
Nej.
Nej, men jag är gärna osam som film. Du får säga så här i lugnt.
Nej, men jag tycker att Jordan Peeles bästa film är Us. Och att många inte ser det. Eftersom man är fortfarande så upp... Alltså, den ligger fel i hans karriärbana. Get Out var ju banbrytande och märklig. Men den... Och alla hyllade den. Så att när Us kom, då var det dags att plocka ner Peele. Och då blir fast Us är en bättre film, tycker jag i alla fall, så hamnar den i karriärbanan i den punkt när han ska plockas ner. Och därför får den dåliga recensionen. Men jag tycker att den egentligen är bättre. Men det är ett stickspår.
Den svåra andra filmen. Men Get Outs själva essens, det är ju en väldigt twistberoende film där vi följer en svart man som följer med sin vita flickvän till hennes familj.
Ja, den handlar om lite kusliga, rika människor.
Ja.
Och det är väl där... Alltså, Saltburn hämtar ju mycket kraft ur den humor som uppstår i mötet mellan olika klasser.
Mm.
Och när en av klasserna är överklassen.
Och det som är underläget som Oliver har, det är också hans bränsle till att vara där. Att de njuter ju att vara med en person som de fattar är utstött och fattig och behöver dem.
Alltså, det finns någon scen där dottern tittar på honom och säger, du är så... Och sen dröjer hon en lång stund och säger hon, verklig.
Mm. Det är någonting med att de får en liten dos där av hur livet ser ut utanför och känna sig duktiga och fina. Men också påminnas om hur fruktansvärt bra de har det. Och mamman, spelad av Rosamund Pike, gör också en fantastisk roll. Jag liknade henne med Lucille Bluth, som är en hemskt elak, rolig mamma i Arrested Development, som är kanske mitt livs främsta tv-serie.
Roligare kommer det aldrig bli.
Och så här låter det när Rosamund Pike är den här kyliga, svala överklassmamman.
Oliver, I have a complete and utter horror of ugliness ever since I was very young. I don't know why.
Men vad tyckte du om filmen?
Jag tyckte att den var väldigt rolig. Jag skrattade jättemycket. Det är ju, jag är glad att vi är tillbaka till ämnet klass som drivmotor i film. För det är så, det finns så mycket humor att hämta där. Mm. Sen tycker jag väl, den förändrade ingenting på topp tre årets filmer för mig.
Mm.
För att jag tycker att den känns lite sökt.
Innan vi kommer till din topp tre, det är alltså Emerald Fennell som gjorde Promising Young Woman, som vann Oscar för bästa manus det där märkliga året, alltså pandemiåret av Oscars. Och det är också en film som har en väldigt tydlig poäng och premiss med Carey Mulligan. Slutar med som en twist, som är provokativ och tankeväckande. Och den här
det kan
filmen,
man säga att hon lyckas med den här gången också.
Hon använder samma grepp kan man säga. Men jag tycker att den är optimerad för vår tid i och med att den är tillbaka i millennieskiftet. All musik, alla referenser ligger tryckt i den Y2K-fascination som folk brukar bära på nu. Och tydligen att barn klär sig så, vilket är beklämmande att se på stan. Och det finns en väldigt tydlig linje mellan vad som pågår i filmen, hans hatkärlek till den här familjen som han gör allt för att nästla sig in i, och den liksom hate-love-tid vi lever i nu. Man hate-watchar serier. Man hate-lyssnar på podcasts. Hate är det som gör det. Att det finns den här, att vi älskar att observera världar utifrån som vi avundas och hatar de som får vara där inne.
Det är precis samma energi som fick oss fängslade framför Succession.
Och jag tror till och med att vi kände mer sympati för Succession än vi kände för den här familjen.
Ska vi bara slänga in en liten mini-quiz här om hur man uttalar vissa skådespelars namn?
Ja, det lär behövas.
Du är så bra på det. Kan du få gnistra lite?
Nej.
Hur uttalar man namnet på han som spelar Napoleon på bio just nu?
Alltså jag drar ju mig med Joaquin Phoenix.
Med J?
Joaquin, jag gillar något sånt.
Ja, som något lite spanskt J.
Ja.
Jag är nästan säker på att det är Joaquin Phoenix.
Eller Joaquin.
Okej, hur uttalar man hon som spelade huvudrollen i Greta Gerwigs Lady Bird?
Saoirse Ronan.
En gång till.
Saoirse Ronan.
Hon säger ju själv att det uttalas Saoirse Ronan.
Ah.
Ja, du får en halv poäng. Ja, det var alla jag hade.
Nej!
Hej, jag har en till. Hur uttalar man ditt namn?
Parisa Amiri.
Det var inte många som visste.
Mm.
Inte jag, till exempel.
Det är en egen bokstav för sådana an på persiska. A och inte a.
Så nu väntar en uppsträckning av den svenska offentligheten som
Nej,
har kallat dig Parisa.
Men jag skulle inte uppmana någon att göra det. Drygt beteende. Men igen, tycker jag, ni får göra som ni vill. Lugna er med era DMs.
Men jag tänker i alla fall börja säga Parisa.
Vilka är nu de tre topp bästa filmerna?
Ja, alltså, jag kan fortfarande inte utse bästa film 2023. För jag har fortfarande inte sett Killers of the Flower Moon.
Mm.
Jag har inte sett The Holdovers.
Mm.
Jag har inte sett Godzilla Minus One. Jag har inte sett Miyazakis Pojken och Hägen.
Mm.
Och jag har framförallt inte sett Anatomy of a Fall.
Oh.
Var det någon av de här filmerna som du tycker hör hemma på topp tre som jag borde prioritera?
Jag tycker alla förutom Godzilla. Men du verkar ju se en del sådana filmer. Så jag tycker du ska se den också för din egen njutnings skull.
Jag har ju pojkbarn.
Ja, du är en pojkpappa. Man säger aldrig så. Boy dad.
Jag vet, det är den film som jag just nu håller som årets bästa.
Mm.
Alltså förra årets bästa. Det är nästan lite pinsamt att säga det högt. Den har 6,6 på IMDb.
Oh, så jag röst till. Fortsätt.
Jag tyckte väldigt mycket om Indiana Jones and the Dial of Destiny.
Nej, den är underbar.
Visst är den underbar?
Nej, men jag såg det med min pappa på bio. Flera gånger så höll vi hand av att vi var så berörda av olika saker. Eller roade. Jag tycker den var fantastiskt fin. Vissa actionscener är ju lite väl liksom CGI-skramlade. Men det finns inte så mycket annat att begära idag. Framförallt så är min älskling Phoebe Waller-Bridge med som den här oregerliga kvinnan som alltid ska vara där och rota runt. De har ju också en sån i Mission Impossible-filmen i år.
Ja,
en kvinna som är där och stör. Och det är kul, det behövs.
Jag tycker att det var back to basics matinéäventyr.
Mm.
Och att, alltså de här inledande 15 minuterna Det är ett slagsmål som pågår i 15 minuter som kulminerar ombord på ett skenande tåg fyllt av nazister och stulna skatter. Det är precis så en film ska börja.
Jag älskar det som kallas för historical adventure films. Alltså National Treasure, Dan Brown-filmerna. Jag är väldigt förtjust i allt sånt. Och då även Indy Jones. Och sett många av de filmerna med pappa just genom åren.
Det här tycker jag är bra konsumentupplysning. Mm. För jag tror att många har inte fattat att Indiana Jones and the Dial of Destiny är en bra film.
Men är det en musikal?
Det är det verkligen inte.
Det ska ni ha jävligt klart för er. Men med det sagt så tycker jag att alla som lyssnar, som en bokklubb kanske, att vi börjar beta av filmerna ihop.
Ja, och då kan man, om man gillar äventyrsfilmer, så kan man också slänga in en av årets mest underskattade filmer. Och det är filmen Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves.
Jag har också hört att den är bra.
Oerhört berättarglädje.
Vidare så kommer jag närmsta tiden att se Priscilla, Sofia Coppolas film om Elvis unga barnbarnfru.
Ja, den har nästan bara hört dåligt om.
Japp,
tack. Jag önskar dig all lycka.
Och så lägger ni till att ni närmsta tiden ser filmerna Bottoms, som är en slags fight club för lesbiska tjejer. Finns på streamingtjänsten Prime Video eller Disney Plus, jag vet inte skillnaden på dem. Och Tack och förlåt, som finns på Netflix nu.
Vi är nästan redo att knyta ihop säcken 2023. Men jag tror att vi får återkomma in kring några frågor.
Och så sänker vi ner den säcken i helvetet där den är hemma. Hej!
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.